Jag står här med en skiva, Sahara Hot Nights, och så faktiskt en till. Det är David Urwitz. Och så har jag med mig ett par tomma kuvert fulltecknade med anteckningar. Det är från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Och så har jag en tidning som det finns textkommentarer i till texterna som vi läser inför predikan. Och vad har nu allt det här att göra med något som hände för 2000 år sedan, kan vi ju fråga oss. En berättelse nedtecknad i en bok för så länge sedan. Och idag så tänkte jag att jag skulle låta er följa med på några delar av min resa i att formulera en predikan. För alla de här sakerna, de är en del av min resa fram till det att jag står här. Och texterna, de handlar, som Kristina sa, om när Jesus berättar för lärjungarna att han ska lida och dö. Och jag har valt att använda mig av den berättelse som Lukas berättar. Och på sidan 1486 så finns den i psalmboken om du vill följa med i texten. Kapitel 18, vers 31-43. Jesus samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom, och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och fråga vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi, och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare så frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Och han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Amen. Jag sitter på Huddinge sjukhus och tar en fika i kaféet mellan provtagning och läkartid. Tankar dyker upp utifrån den här berättelsen och att jag vet att jag ska stå här och predika. Och jag letar i min ryggsäck, och de tomma papper som jag har, det är just de här kuverten. Och jag skriver. Jag börjar med att associera till rubriken Kärlekens väg. Och då tänker jag på när jag gick och utbildade mig till pastor. För då fick jag lära mig att man ska inte använda ordet kärlek i en predikan om det inte står i bibeltexten. Och det finns helt klart en poäng i det. Att man inte ska låta ordet kärlek bli ytligt och banalt. Inte prata sönder, utan låta det bli fyllt av innehåll och djup. Samtidigt, där jag sitter, så undrar jag om det är så enkelt. Som ni kanske upptäckte så står inte ordet kärlek i den texten jag läste. Men bara för att ordet inte står där så innebär det ju inte att kärleken inte bor i berättelsen. Om jag skulle värdera hur mycket min far älskade mig, tänker jag där jag sitter, utifrån hur många gånger han sa att han älskade mig, ja, då skulle han inte ha älskat mig alls. För det är faktiskt så att jag kan inte minnas att han sa det någon gång. Och ändå så vet jag att han gjorde det. Kärleken, den bodde där i de små korta orden. För när jag sa till min pappa att jag älskade honom, så svarade han, ja, ja. Och jag kände, han älskar mig. Ja, och i omsorgen som han gav mig, när han såg till att jag hade så jag klarade mig när jag studerade. Och sen också förresten. Ja, när min pappa gick bort i höstas, då kände jag att kärleken fanns mellan oss. Och att kärleken kan ha många språk. Och då är det ju lätt att missförstånden ligger nära. Det kanske inte är obekant med uttrycken, men visa att du älskar mig. Säg det inte bara. Eller hur ska jag veta att du älskar mig om du aldrig säger det? Oftast så är det nog så att det sätt som jag själv har lättast att visa kärleken på, det är också det sätt jag har lättast att ta emot. Och så glömmer jag ibland att kärleken har många språk. Ord, beröring, att ge gåvor. Nej, kärleken kan inte köpas, men en gåva kan vara fylld av att visa kärlek. Det är verkligen värt att reflektera över. Man kan höra vad någon ser. Man kan känna vad någon hör. Det är när vi lär oss fler av kärlekens språk. När vi vågar tro att kärleken bor där, fast vi kanske har svårt att uppfatta den. Det är då vi kommer närmare varann. Och jag tar till mig Höga Visans författares ord som sa att vem kan ringakta en man som ger allt han äger för kärleken? Att ge allt för kärleken. Och jag skriver ner en annan tanke. Och det är då jag kommer att tänka på Sahara Hot Nights skiva. Den har titeln What if loving is a loving, what if leaving is a loving thing to do? Tänk om att lämna är en kärleksfull handling. Och plötsligt gör det ont inom mig när jag tänker på att kärlekens väg är så svår. Kärlek är inte alltid att stanna kvar och hålla handen. Kärlek är också att lämna och våga låta någon stå på egna ben och bli vuxen, även om det gör ont. Men så tänker jag, när jag samlar ihop de här anteckningarna, att det där är ett annat spår. Det kommer jag tillbaka till en annan gång i en annan predikan. För jag fortsätter. Och en del i predikoförberedelse, det är att gå tillbaka till dåtiden. Att fundera över, vad betydde berättelsen då? Vilket sammanhang är den skriven i? Och vad betyder det för de som gick där? Och det här är ett redskap. Här skriver präster och pastorer och teologer sina tankar omkring en bibeltext. Man dyker djupare ner i bakgrunden för att fånga tiden. Och jag funderar över orden att det står att lärjungarna inte förstår någonting. Och jag måste säga att jag tycker att det är rätt härligt att det står där. Att evangelisterna, de berättar rätt osensurerat om hur det var för lärjungarna. Det är ofta de inte begriper någonting. Det är ofta de är rädda. Och de är människor precis som vi. Och så tänker jag när jag läser vidare i en kommentar, men hur mycket förstår vi? Och vi tar upp saker på väldigt olika sätt. Och i en av de här kommentarerna så läser jag att man slår fast vissa huvudsanningar. Och det var att Jesus visste vad som skulle ske med honom, för det hade profeterna sagt. Han skulle fullborda något som redan var utstakat, och han ger till och med besked om detaljerna. Han lyder och han ska bevisa någonting. Tänker jag. Det kanske är en korrekt och god utförd teologisk analys av texten. Men när jag läser det så blir jag plötsligt arg. Då känner jag, om det var så att Jesus visste, han skulle bevisa, vem var han då? Ja, då var han ju inte längre en människa som du och jag av kött och blod. Då är han bara beräknande. Han visste allt och kan till och med detaljerna. Spelar han bara teater, tänker jag, utifrån berättelsen? Nej, nej. Jesus spelar inte teater. Jag tror att Jesus våndades inför att behöva säga de här orden. Jag tror att han hoppades förtvivlat att den här vägen inte skulle leda till döden. Samtidigt som jag också tror att han anade, som människor gör ibland när man vet att vägen går mot döden. Inte minst om kärlekens väg handlar om att sätta sig upp mot makten och ondskan. Jesus är människan som måste möta livet, det mänskliga, oförutsägbara, precis som den blinde mannen. Och jag tänker på den blinde mannen. Om det nu hade bara varit en väg och det var detaljer, så hade väl Jesus lika bra kunnat sagt: jag har inte tid med dig, jag ska gå upp till Jerusalem för att lida och dö. Det gör inte Jesus. Det gör inte Jesus. Nej, han stannar. Han går fram till mannen och frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Han lyssnar till mannens rop. Och jag lyssnar till David Urwitz. Och jag gråter. För i en av sångerna så sjunger han och berättar en historia ur livet. En historia så förfärlig så att när jag igår satt på ett 50-årskalas och berättade lite tillsammans med en kollega, satt jag och jag berättade om den här sången och att jag skulle använda den. Så jag, nej, men så kan du inte säga. För så kan man inte säga i en gudstjänst. Och jag, som en del i den här resan, jag låter bli att citera texten rakt av. Men jag ska berätta vad den handlar om. Jag träffade henne i Auckland. Jag var där några månader i fjol. Jag mötte hennes leende. Hon jobbade i min reception. Vi blev vänner. Hon bjöd hem mig till man och barn. Tog med mig ut i skärgården där hon drömde om ett pensionat. Och allting bara rasa. En av hennes söner orkade inte leva längre och tog sitt liv. Jag minns den där dagen. Vindarna lekte med hösten och jag var där när det ringde. Jag minns blicken, den spruckna rösten. Vi åkte i bilen. De där 1,5 milen kommer jag minnas i hela mitt liv. Och allting bara rasa. Om det finns en Gud, om det finns en Gud, det är nog din tur nu. Om det finns en Gud, det är hög tid nu och allting bara rasar, sjunger David Urwitz. Och min första tanke är att orden om det finns en Gud, det är din tur nu. Ja, så betyder de nog, det är din tur att dö nu, Gud. För så förfärligt är det. Och jag kan förstå den känslan. Och så går tanken till bibelberättelsen som jag lever med. Och så tänker jag, det är dit han är på väg nu. På väg till Jerusalem för att dö. Det är din tur nu. Och sen tänker jag att ropet, om det finns en Gud så är det din tur nu. Ja, är inte det precis samma rop? Ett rop av förtvivlan. Precis samma rop som den blinde mannen ropar. Ett rop av förtvivlan men också med ett stråk av hopp. En längtan om att bli hel. Och den blinde mannen, han ropar så högt så att han stör de andra. Var tyst nu! Och jag kan förstå det, för det är inte alltid så lätt att ta till sig andra människors vånda alla gånger. Men för hans höga rops skull och de orden, de har fortsatt att ropa genom alla tider. Vi sjöng dem i början av gudstjänsten. Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Jesus stannar. Och är det inte det som ropet är i David Urvits sång? Om det finns en Gud så är det din tur nu. Förbarma dig, gör oss hela igen. Ge oss ett hopp att, och hjälp oss att hålla oss kvar på kärlekens väg. Då när allting rasar. Vad är det som gör att det rasar? Det vet bara vi var och en. Det måste inte vara det yttersta som sången handlar om. Men det kan vara andra saker. Det är vår smärta och det är vårt liv det handlar om. Och på det sättet så blir sångerna, orden, tankarna som jag har skrivit ner på de här papprena, mötet med människor, en brygga från berättelsen då, rakt in till våra liv här och nu. Det har med varann att göra. Och plötsligt så blir bibelordet levande och får bärkraft i mitt liv. Tiden upphör ett ögonblick. Och är det inte så att vi alla är med på vägen, på vandringen till Jerusalem? Fast det är här och nu. Den där vandringen som rymmer ögonblick av fantastisk glädje och gemenskap. Lycka och bekymmerslöshet. Men också den djupaste smärta. Och en vånda över att livet kanske aldrig mer blir så likt. När allting rasar. Och det är då. Och jag önskar att ni tar med det. För det är då det visar sig att Guds kärleksväg går rakt genom våra liv. Det finns en kraft som andas genom tillvaron, som gör livet möjligt att återleva. Jag tror det. Ja, jag måste få tro det. Och jag tror att den kraften har sitt ursprung i att Jesus Kristus gick den här vägen till Jerusalem.